Ja, det är alltid en utmaning att predika. Man tänker, vad ska man prata om? Vad är det församlingen behöver höra? Ja, så känner man sig så här liten. Liksom. vad kan jag säga som kan hjälpa församlingen framåt? Som kan leda församlingen framåt? Vad är det som behöver pratas om? Jag tänkte lite på det här, jag kom in på den här, mitt korskampanjen. Är det någon här som har ett kors runt halsen? Ja, det finns. Men har du verkligen tänkt igenom det här nu? Alltså, du kanske råkar provocera någon. Har du tänkt på det? Du kanske rent av förknippas med dem i mitt korskampanjen. Och då sympatiserar du med kristna som är förföljda för sin tro. Det vill du väl ändå inte, va? Eller? Det finns andra som också är förföljda. Jag menar, du kan ju inte bara sympatisera med dem. Förresten, så det här med kristna är förföljda, det är bara påhitt. Det är bättre om du gömmer undan ditt kors så att ingen tar illa upp. Förresten, gå inte till kyrkan. Någon kanske blir upprörd. Det viktigaste med vår tro är att vi inte upprör någon eller provocerar någon överhuvudtaget, och att vi är helt överens med alla hela tiden och direkt backar om någon skulle tycka annorlunda eller att vi är till besvär. Och eftersom jag är en riktig kristen, så ska jag nu gå ut i skogen och krypa under en sten och gömma mig. Ni förstår att jag är ironisk och skojar nu. Jag menar egentligen ungefär tvärtom, kan man säga. Men det är ju så här, man kan ju inte vara... Ja, nu har jag Ingmar problem att förklara. I'm joking, you know. Man kan inte vara alla till lags hela tiden, eller hur? Alltså även som vanlig människa, det går inte. Det är omöjligt. Försöker man vara alla till lags hela tiden, då kommer man inte kunna ta ställning för någonting alls. Eller hur? Om man då inte ändras inställning hela tiden. Ja, men nu tycker jag så här för den tycker så. Nu tycker jag så för den. Eller då kan man ju. Men att vara kristen handlar om att ta ställning. Och det var ju till och med debatt i TV:n om det här nu då, om mitt kors. Det är alltså någon, jag tror hon hette var Annika Borg, tror jag. Annika Borg heter hon, ja. Det var bland annat en präst då, i Svenska kyrkan, som startade en kampanj på Facebook. Och för de blev upprörda över den här prästen i Frankrike som blev mördad mitt under en gudstjänst. Tänkte jag, ja, det är så många kristna, för kristna är den mest förföljda gruppen, över 100 000 flyr har fått idag. Och då så tänkte jag, men vad kan vi göra? Ja, men vi kanske ska starta en Facebookgrupp där man liksom då visar man sitt kors, va? Och sen så berättar man kanske om det har de gjort och så har de pratat om att, ja, men gå med i gruppen för att visa ert stöd till förföljda kristna. Var liksom grundtanken då. Och det är flera tusen som har gått med i den här gruppen nu. Men då kommer liksom reprimander från högerort i Svenska kyrkan att nej, men så här kan man ju inte göra. Det här är ju inte kristet beteende. Att visa upp sitt kors. Nej, men för då finns det ju andra då som också förföljda som inte är med. Och sen så kan man ju skapa liksom splittring, menar man. Och allt. Ja. Ja, det blev en jättestor diskussion om det här, va? Men jag tänkte att jag ska tala lite om korset här nu. Och vad säger Jesus om splittring, hör på att säga? Vi kan läsa Lukas 12, 51 och 53. Och jag har texten bara på farsi här för att ni har väl egna biblar med er, antar jag. Eller? De har lätt att hänga med om de får den texten. Då står det så här, jag läser så hör ni. Tror ni, Jesus säger här, tror ni att jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring. Ty där fem bor ett hus skall det i fortsättningen leva splittrade. Tre mot två, två mot tre, far mot son, son mot far, mor mot dotter, dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Ja, det får vi förklara här nu. Det är bra hur viktigt de förstår det här, Ingmar. Ja. Vad säger Jesus? Är han här för att skapa splittring? Menar han verkligen det? Ja, indirekt. Jesus är fredsfursten. Det är vad man kallar ett namn som han har, fredsfursten. Han kommer liksom ödmjukt ridande på en åsna. Istället för att liksom ta över det här Israel med vapen. Så kommer han i fred. Han ger människor frid i sina hjärtan. Han säger åt oss att älska vår fiende. Han säger åt oss att vända andra kinden till. Han säger åt lärjungarna att lägga bort svärdet när de vill försvara honom. Jesus väljer alltid en fredlig väg. Och Jesus kommer en dag att skapa ett evigt fredsrike på jorden. Det är liksom hans mål, va? Jesu och Guds mål är fred och återupprättad gemenskap med människor. Vad menar då Jesus med det uttalandet? Ja, men på grund av att människor bekänner sig till Kristus. Han som är fredsfursten och liksom tar ställning för honom, så skapas motsättningar. Här är några som är kristna, här är några som inte är kristna. Då blir det liksom en klyfta emellan. Krafterna i världen, Satan, ja, men de är fiender till Jesus Kristus. Tar du ställning för Jesus, bekänner du hans namn, ja, men då kanske din syster eller din far tar avstånd. Och jag tror att just konvertiter förstår det här, att om man tar ställning för Jesus, så blir det andra som blir ens fiender. Det kan kosta på att ta på sig korset. I Markus 8 så kan vi läsa 8:34-37. Så står det så här. Sedan kallade han till sig både lärjungar och folket och sa: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, han måste ta korset och följa mig. För den som räddar sitt kors, räddar sitt liv, ska mista det, men den som mister sitt liv för mitt evangeliets skull ska rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt eget liv? För oss här, som lever här i väst, så kostar det regel väldigt lite att vara kristen. Att ta sitt kors på sig, ja, det kan ordagrant betyda att liksom hänga ett kors på halsen, va? Och liksom stå upp för Kristus, fastän man riskerar att få jobbiga reaktioner från omgivningen. Men tar man liksom på allvar att följa Jesus, så handlar det om en livsomvälvande handling. Att ta sitt kors på sig betyder enligt Jesus att man prioriterar Guds rike först och sedan sitt eget liv. Att ta sitt kors på sig betyder att när det kommer motstånd, när det kommer falska anklagelser, när folk liksom ser ner på dig, om vi blir förföljda, vi kanske blir straffade för att vi tror, så fortsätter man ändå att följa Jesus trots den här kostnaden. Att ta sitt kors på sig betyder att ens liksom livsmålsättning inte handlar om att liksom bara söka sitt eget bästa i det materiella och på andra sätt. Om du går in för att vinna livet i världslig mening, att få allt, att ha det gott på livets alla områden, du kanske jobbar hårt och mycket bara för att kunna få leva i lyx, va? Men då har du ju fel fokus och risken blir att du mister livet, det riktiga livet. Det är en vers som har kommit tillbaka till mig rätt mycket senaste tiden, och det är Romarbrevet 10:9-10. Och där står det att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, ja, men då blir du frälst. Det är viktigt. Det här är ett ställningstagande. Du behöver bekännelsen. Den hänger ihop med din frälsning. Och här är dopet en tydlig bekännelse i ord och handling, där man beslutar sig för att följa Jesus. Och jag tror att ett av de starkaste vittnesbörd vi har, alltså man kan ju diskutera här, men alltså, om man vill vittna om Jesus för någon, vad ska jag vittna om? Vad ska jag säga? Men Gud gör inga stora saker i mitt liv kanske. Ja, så jag tror att ett av de starkaste vittnesbörd vi har, det är det att vi tror på Jesus. Bekännelsen att vi tror, men den är personlig. Jag har tagit det här ställningstagandet, jag har tagit det här beslutet. För den visar på ett ställningstagande. Är det någonting som formar och påverkar vårt liv, va? Har vi en tro som formar våra liv och vårt handlande, ja, men då väljer vi bort vissa saker och väljer till vissa saker på grund av vår tro. Och då är det något starkt i vårt liv. Och då är det ett vittnesbörd som berör. Som, oj, har den här personen liksom valt att göra det här för sin tro? Oj, väljer personen att göra det här och inte det här? Alltså det är ju något, det blir ju ett vittnesbörd hela tiden. Det är någonting som påverkar den här personens liv, ser man. Och då kan man då berätta det. Så tror jag att det är någonting som berör. Vi ska läsa från Johannes 3, 5 och 6. Här är ju väldigt intressant text egentligen. När Jesus möter Nikodemus. Och han kommer in och får prata med den här stora andliga ledaren i Israel. Och han har massa frågor till Jesus. Det är som att liksom, ja, men att han kommer på nytt liksom, nytt, att han är liksom ny tro nästan. Han kommer till Jesus och får liksom ställa de här frågorna som han inte förstår. Och det här står ju om att Jesus är på nytt född, eller om det är på nytt födelsen. Och Jesus berättar om det. Han säger i vers 5, Jesus svarade, sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Jesus pratar om att bli född på nytt. Alltså, kött, alltså det finns en andlig sida och det finns en kötslig sida. Det finns någonting som har med himlen att göra, som hör hemma där, va? Som har med evigheten att göra. Det är det som har fötts i oss. Det är det som har fötts i oss när vi tror. Det har med evigheten att göra. Och det hör hemma där. Det är en koppling till Gud i det, va? Den kopplingen som vi har förlorat, och den som inte följer med oss när vi föds som människor bara, som har blivit bruten genom syndafallet. Men om man blir född på nytt, så innebär det här någonting. Det innebär något för vår identitet. Att bli född, det är ju något totalt. Alltså det är ju inte så här, ja, men jag gjorde en makeover, eller vad man kallar det för, va? Jag köpte nya kläder. Utan att född på nytt, det är ju från början. Det är ju från noll, va? Då är det något nytt. När man föds, det där det börjar. Eller hur? Så det är något totalt, liksom. Och vad innebär det här för vår identitet? Vem är jag om jag är född av ande? Har ni tänkt på det? Vem är jag? Har man fötts på nytt? Ja, men det är inte bara någonting som hände en gång i tiden, utan det är ju någonting. Man är ju en helt ny skapelse. Man är en ny skapelse än idag. Man är fötts på nytt. Det började något nytt där borta i dopgraven, det här beslutet man tog, va? Man är en ny skapelse. Och det är vi än idag. Vad är vi? Jag ska inte komma med alla svar till er, utan det är bra om man får tugga de här texterna själva. I andra Korintierbrevet 5:17 så står det: den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Den som är i Kristus. Det här är liksom inte något man bara säger lite käckt sådär. Ja, men jag är en ny skapelse. Du och jag, alla som är i Kristus, alla som tror, som är döpta, som bekänner hans namn, är en ny skapelse. Är något nytt. Det står inte alla som försöker vara någonting nytt. Eller hur? Det står det inte. Eller då kanske lyckas du att, eller du kanske lyckas vara en god människa om du försöker riktigt ordentligt. Så står det inte heller. Nej. Det står: du är en ny skapelse. Punkt. Du är en ny skapelse. Det är liksom ingenting du kan göra någonting åt. Du är en ny skapelse. Bara det faktumet liksom borde inspirera oss. Få oss att tänka: men jag är ju inte gamla Magnus. Jag är inte samma Magnus som föddes en gång i tiden. Jag är en ny skapelse i Kristus. Vad innebär det för mig? Vilket är min identitet i Kristus? Jag brukar bära ett kors på mig. Jag tänker så här: det hjälper mig att bekänna, visa på min bekännelse. Om jag inte lyckas visa min tro på något annat sätt, i ord eller handling, så kanske kan det här korset berätta om min tro för andra. Förstår ni vad jag tänker? Alltså, min tro, det är min identitet. Det är det viktigaste jag har. Alltså, om jag inte har Jesus, alltså, då är det slut. Jag har ingenting. Då är mitt liv meningslöst. Jesus är det viktigaste i mitt liv. Han betyder mest för mig. Markus 8:38. Så står det en rätt så lite hårda ord också, kan man tycka här, va. Det står så här: den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom skall också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Ja, det här kan ju låta hårt, va? Vadå? Ja, jag råkar skämmas. Men det här har med bekännelse att göra. Alltså, Jesus har fått utstå så mycket. Alltså, jag tror inte vi begriper och innebar för Jesus att bli människa. Bara den grejen var nog något hiskligt, alltså. Gud, alltså, skulle bli människa. Sen så gick han ju igenom allt, Jesus. Han var prövad av Satan. Han gick ju 40 dagar och svalt. Prövad av Satan. Kan ni föreställa er? Han klarade det. Han var misstrodd. Han var baktalad. Han var hotad. Han var förföljd. Han blev fängslad, torterad, piskad. De hånade Jesus. För din och min skull. Han blev dödad för din och min skull. Han lät det ske. Hans kärlek till oss har varit hans drivkraft. Om du och jag inte ens förmår att stå för vår tro, va? Eller om vi liksom skäms för vår tro. Men det är rätt ynkligt, rent ut sagt. Det blir inte mycket begärt att vi då kan liksom stå upp för Jesus. Annars får man ju fundera på, vad betyder Jesus för oss? Jesus, han är ju vår stora kärlek. Korset, det är ju en symbol. Det är en symbol för Jesus. Eller hur? Det finns ju ingen symbol som är så förknippat med Jesus som korset. Jesus är ju central. Det är vår centrum. Korset är ju en symbol för den största kärleksgärningen i mänsklighetens historia. Det är kärlek. Därför är ett kors där. En symbol för att Gud älskar människor så otroligt mycket. Han gjorde ju allt, Gud. Skicka sin son. Korset är ju en symbol för liv. Man sätter ju ofta kors när någon har dött, va? Men det handlar ju om att det är liv. Det handlar ju om hopp för en evighet. Det här är liv. Det finns ingen symbol som är mer liv än det. Det är konstigt att man förknippar det med död egentligen. Det är en symbol för att Gud, ja, för Guds kärlek som sagt var. Korset är, ja, men det är vår stolthet. Det här är ju den vi är stolta över. Det här är vår glädje. Och om man då genom att bära ett litet kors runt halsen även visar sympati för förföljda syskon i Herren. Ja, men jag vill ju bara bära ännu mer. Jag vill bara att ännu fler ska se korset. Eller hur? Amen.